Podplay.
Hej allihopa, det här är Karin. Som ni hör på min röst så har jag och Anna haft en otrolig första vecka på vår avskedsturné. Tack så jättemycket till alla er som kom till Växjö, till Malmö och till Göteborg för att kolla på oss och liksom fira av de här 7 åren tillsammans med oss. Det betyder otroligt mycket och det har varit superkul och en väldigt rörande upplevelse, kan man säga. Ni ska nu alldeles strax få höra live-avsnittet från Malmö. Ett avsnitt som bjöd på en helt sjukt obehaglig sekthistoria och en dansk megasvindlare. Men innan dess så vill jag bara passa på att säga att vi kommer till Umeå på lördag den 24 maj. Och sen så blir det Uppsala den 30 maj och Stockholm. Där avslutar vi alltihopa den 31 maj. Jag hoppas att vi ses där. Biljetter finns på mordmotmord.se. Ta hand om er tills dess och hoppas att ni gillar liveavsnittet från Malmö. Hejdå!
Känner du dig glad?
Alltså så glad. Det var, gud, man blir helt rörd.
Det känns så himla, himla fint att vara här med er idag. Vi är så himla glada för det.
Verkligen.
Tack snälla för att ni är här. Kan vi börja med att säga.
Applåd för er!
Vi var här för, vad sa vi nu då, 6 år sedan?
2019. Här var vi för 6 år sedan.
Här var vi för 6 år sedan. Var det någon som var här?
Ja, bravo!
Kan ha varit, alltså om vi får se själva, typ det bästa avsnittet vi någonsin gjort. Så vi får se hur det går idag. Det som är bra, som bara kan bli bättre, är att Anna var hemligt gravid. Alltså jag visste det, men ni visste inte det. Så hon var liksom helt, helt fruktansvärt.
Haft och, liksom PTSD här nere nu, väntan. It's all coming back to me. Ingen är hemligt gravid nu.
Nej, utan vi är öppna gravida!
Nej,
stopp, det är vi inte. Det var ju ganska nära, skulle jag säga, att vi liksom inte kom hit idag. För att vi har ju tyvärr utvecklat ett enormt intresse för escape room.
Ah, just det. Malmö, Sveriges största escape room-stad.
Alltså det är escape room-tätt här. Bara kommer ut från hotellet, det första vi ser är Sherlocked.
Så starkt namn.
Nu blev vi så jävla taggade. Här gick vi förbi Sherlock, liksom höll oss, blundade så, skygglappar på så här. Och sen bara gick vi runt hörnet till escape room. Alltså det har verkligen varit som en...
liksom.
Och nu är vi så himla, himla glada att vara här då i escape room-huvudstaden.
Ja.
Som vi nu har skrivit på er en sån kommunskylt här ute.
Mamma, the home of the escape rooms.
Try to escape this bitch.
Vi kanske kommer gå dit sen. Vem
vet? Alltså jag började också snabbt googla så. Du vet liksom så, nattöppna escape rooms.
Finns
vilket
inte.
Verkligen känns bara som en ingång för att bli kidnappad.
Absolut.
Nej, du kan komma in här.
Finns inte.
Finns inte. Är det någon som inte har hört den här podden?
Ja, välkomna. Extra välkomna till er då.
Verkligen. Ni är på sluttampen, kan man säga. Ja. Ni hoppar på tåget sent.
Ja, men för er så finns det ju 365
avsnitt. Nej, men vi är ju en true crime podcast. Vi har gjort det här i 7,5 år. Har vi varje vecka suttit med varandra och berättat om olika brott. Det har varit roligare än... vad det låter. Och nu ska vi sluta göra det. Och det är ju väldigt...
blandade känslor,
blandade
kring det.
Känslor. Ja. Klassiskt blandade känslor. Men vi är så jävla glada att vi får åka runt på en liten Sverige-sväng först.
Avsluta och... tillsammans med er.
Exakt. Så att tack så jättemycket för att ni har varit med oss genom de här åren. Och tack så jättemycket för att ni är med oss här ikväll. Yay!
När vi sa att vi skulle göra det här så sa vi så här, om ni har några fall som ni skulle vilja höra om, Så säg vad ni, vilken stad ni ska gå i och vad ni vill höra, så ser vi. Och det kom in en del. Och vissa passerade nålsögat. Så att det gjorde det här. Mm. Och jag tror att det var en mamma och en dotter, om jag inte minns fel, som skulle gå tillsammans.
Är det någon som vet med sig om att de har önskat ett fall? Eller vänta, ska du liksom säga vad det är för fall?
Nej. Ja, eller ja. Jag bara börjar. Men jag vill säga tack.
För det jag tänker att det kan bli dålig stämning om det är två som har önskat och så har du valt en. Då kommer alltså du fattar vad jag menar.
Okej, okay. Jag har valt ett
bra önskat i alla fall. Du som fick det, inte till dig som du inte fick det.
Men det känns ju som att det känns lite nervöst också. Men jag bara sätter igång.
Du känner en press även från önskaren. Ja. Då fattar jag.
Ja, lite så.
Det var ju
så fånga mig sen,
toppen normalt. Eller
okej,
det kommer gå jättebra. Vi alla här vill dig så väl.
Tack.
Och vi har lyssnat på dig gör det här så många gånger.
Okej, okay. Men vi får se hur det blir idag. Jag bara börjar. Den 10 mars 1989 samlades kompisarna Mark Kilroy, Bradley Moore, Bill Huddleston och Brent Martin från olika platser runt om i Texas för att åka till South Padre Island i Texas för att tillbringa spring break där tillsammans. Och de här läste alla sista året på universitetet och det här var liksom lite som deras sista samling innan alla skulle ut vidare i världen för att pursua livet.
Kan
vi visa en bild på dudesen? Här har vi dem.
Lite olika stämning på dem.
Ja.
Just här.
Just här.
Ja.
De är också tagna av lite olika tillfällen.
Jo.
Kan vara det.
Jo, tack.
Så de körde tillsammans den 9 timmar långa bilresan innan de checkade in på Sheraton Hotels and Resorts. Och South Padre Island var, och kanske är än idag, en väldigt populär plats för amerikanska ungdomar att tillbringa just spring break på. För dels så fanns det väldigt bra partymöjligheter där, men det fanns också en väldigt smidig access raka vägen in i Mexiko. Mm. För en kort biltur från South Padre Island så kunde man liksom gå in i Mexiko via en bro. Kan visa en bild på bron.
Det här är som när jag var i Haparanda och gick in i Finland för att gå på klubb.
Ungefär samma, absolut.
Vilket sög, för att de har en annan klocka så det var liksom senare där.
Ja just det, ni missade...
Man missade så mycket finsk fest.
Vill man aldrig göra faktiskt.
Stället hette Umpitunneli. Och det betyder tydligen en tunnel utan slut. Just, literally inte.
Gick man i alla fall över den här bron så kom man till Matamoros i Mexiko. Och det här har beskrivits som ett nöjesfält utan åkattraktionerna. Så jättemycket folk, mycket ljus och ljud, mycket stoj på gatorna och allt det där. Mm. Men de här fyra killarna var liksom ganska städade snubbar. De drack och festade och gjorde liksom allt det, men de höll inte på med droger. Så att de festade både på Texas-sidan och på Mexikosidan. Men de var alltid så här, såg till att hålla sig tätt ihop. Liksom. De var ett tajt gäng och såg efter varandra. Och framför allt då, när de gick över den här bron över gränsen, för där var det rowdy. Den 13 mars, när de då hade varit på den här resan i några dagar, så bestämde de sig för att besöka Matamoros igen. Så vid 10:30 så satte de sig i bilen vid hotellet och körde till gränsen. Och sen gick de då över den här bron för att börja festa. De var verkligen inte ensamma om att vilja göra det här den här kvällen. Det var mer än 15 000 springbreakers som då gått över den här bron.
Vilken just jävla kvällen. Mardröm.
Alltså, ja.
Alltså,
jag har aldrig varit på en sån här partycharter.
Sunny Beach.
Nej. Men, och jag vill inte heller, känner jag. Det känns...
Jo, kom igen nu.
Vi
är Malmö-gänget, tycker du.
Vi åker till Kastrup ikväll.
Ja! Så ser vi vart vi hamnar.
Så ser vi hur vi hamnar. Nej, men så de hängde kring lite på så här olika barer. Och sen vid 2 på natten så bestämde sig för att så här, men nu drar vi hem igen till the US. Så de började gå. Det var jättemycket folk. Och då var de verkligen så här, nu håller vi ihop.
Söta.
Ja, väldigt gulligt. Mm. Men det var svårt. Folk bumpade, packade, du vet så här. Det är stökigt. Så att de delar upp sig i 2 lag, höll jag på att säga. Men, delar upp sig. Så att Brent och Bradley går först. De fortsätter bara framåt mot gränsen. De kommer fram, väntar på sina polare på en restaurang där. Och Mark och Bill hängde ihop. Men Mark hade också så här hängt lite med tjej under kvällen. Så han är så här, jag ska bara säga hej då till henne. Och medan han säger hej då till henne så springer den här Bill in för att kissa i en gränd. När han har kissat färdigt och kommer tillbaka så är Mark inte kvar på platsen där de har skilts åt. Så han är så här, han har nog bara gått i kapp Bradley och Brent. Men när Bill mötte upp dem så var Mark inte där heller. De bara, okej, vi går tillbaka, letar. De pratar med folk, de ber folket hjälpa dem att leta efter Mark. Och de går bara gata upp och gata ner. De hittar honom inte. Så de bara så här, kan han ha stuckit tillbaka med den här tjejen till South Padre? Så de sticker tillbaka dem också. Men han var inte på deras rum, han dök inte upp under natten, han dök inte upp på morgonen efter heller. Och då är de bara så här, det stämmer inte, det är något som är riktigt fel. Så de bestämmer sig för att gå till polisen för att anmäla att deras vän är borta. Polisen är jättechill med det hela. Det var ofta studenter som försvann. De dök upp efter några dagar, bakfulla, hade hamnat på någon efterfest, sovit ruset av sig, alla såna grejer. Och redan då, alltså i mars 1989, så hade då 60 personer försvunnit på...
Alltså, det är året?
Två och en halv månad.
Det är för många personer.
Det är så jävla många. Men när hans föräldrar fick höra om det här så var de också bara så här, det här är inte bra. Så de börjar dra i alla sina trådar. De åker dit och är där också för att leta. De delar ut flyers med Marks ansikte på och så här, hör sig omkring. Men de börjar också liksom pull some strings. För att polisen är ju bara, gör ingenting. Men Marks farbror eller morbror hade kontakter inom polisen. Så att den farbror eller morbror, uncle, ser till då att polisen sätter upp en grupp i Brownsville, som var då den närmsta staden till South Padre, som är den här platsen där också bron går. Så att de letar efter honom och familjen, och polisen sätter också igång. Marks familj gör också, de börjar prata om det här jättemycket, så att media börjar då uppmärksamma det här. Och när media börjar uppmärksamma det så får mexikanska polisen också lite eld i baken, för de är rädda att förlora turister.
Såklart.
Dit.
De vill ha fler springbreakers.
Ja, vi har ett mål på 25 000 om dagen.
Om dagen.
Så att den mexikanska och den amerikanska polisen börjar samarbeta, och de börjar försöka hitta honom på olika sätt, eller de gör liksom allt de kan. De förhör massa människor, de följer upp olika leads. Bill, som var den sista då som hade sett Mark innan han försvann, sattes i hypnos, för de tänkte så här, han kanske har sett något som han bara inte kommer ihåg.
Förlåt, men förr i världen var typ så här, vi vet inte riktigt vad vi ska göra med dig. Hypnos?
Ja!
Alltså, det kan inte skada
han ser saker under den här hypnosen. Jag vet inte om det som faktiskt liksom hänger ihop med det som kommer sen. Men han pratar om en person med ett ärr i ansiktet som är så här, hey, don't I know you from somewhere? Typ. Men det tar de inte vidare på det sen.
Skräll.
Så att ingen har sett Mark. Ingen vet någonting. Men alla liksom är övertygade om att han har råkat ut för någonting fruktansvärt. Knappt 3 veckor efter att Mark har försvunnit så stod en polispatrull vid... De satte upp liksom som så här vägspärrar, typ. Så där står de. Och det gör de då för att stoppa drogtransporter. Och då kom en bil i en rasande fart och bara bränner förbi den här poliskontrollplatsen.
Ett så bra sätt att visa att man inte har knark.
Ja. Den kom från USA och bara blastade rakt igenom.
Man tänker att det skulle komma från
något annat.
Nej. Det var bara någon som var så sugen på knark.
Woohoo! Nej, men så att polisen är bara så här, undrar vad den bilen ska. Men istället för att starta en så här blåljusjakt så är den bara så här, vi kör efter med en civil polisbil och bara tailar.
Kolla läget lite.
Den här bilen. Den här bilen körde till en ranch, Santa Elena Ranch, som låg utanför Matamoros. Och där stannade den här röda pickup-bilen i ungefär en halvtimme. Så polisen är och lurkar ute i en buske typ och spanar. Och när den här röda pickupen lämnar igen så är de så här, vi går närmare och kikar. Så de börjar reka och där så hittar de då spår av olika droger. Alltså de hittar marijuana och kokain och så vidare.
Bara liggade på marken?
Typ. Jag vet inte, jag... ja, kanske.
Att det var liksom så Hans och Greta
vänta, med kokain. Vad är det här?
Vad är det här?
Ja, det var exakt
en
så.
En lång eller i små högar?
Det var bara Lina som var dragen här.
Nej, men
då hade man ju anat oråd.
Då hade man varit
såhär, är det här en fälla? De anar oråd, för det är inte bara droger de hittar där, utan de hittar också saker som liksom indikerar någon typ alltså av övernaturligt. Alltså såhär, olika konstiga statyer. Inte övernaturligt, det är helt fel ord. witchery things.
Jag tänker mig att det var, du vet, som vi pratade om tidigare idag, första säsongen av True Detective.
Ja,
att det bara är sådana obehagliga pinnar.
Ja, typ
att man blir
sånt.
Rädd, genuint rädd för pinnar, ja, av True Detective.
Det kommer du att vara här också.
Okay.
Bland annat hittar de en staty som står, som är så här, den här tillber man för att bli skyddad när man är på väg någonstans. Så här. De hittar olika liksom, altarsituationer. Okay.
Klass.
Ja. Den här ranchen tillhörde en familj vid namn Hernandez. Och de var väldigt aktiva inom droghandel. Alltså det är en kartellfamilj, Hernandez. De är, polisen har bra koll på dem. Och den här mannen som hade kört bilen så snabbt genom den här kontrollen var en man vid namn Serafin Hernandez Garcia. Och han var brorson till liksom the drug lord i den här familjen, Elio Hernandez Rivera. Men istället för att plocka in Serafin så liksom en gång så fortsatte polisen att bevaka ranchen och samla in liksom lite bevis och vittnesmål mot honom och liksom och familjen. De började liksom höra sig för. De bygger ett case, som man säger.
Fråga, är det den amerikanska polisen?
Det här är den mexikanska.
Ja, det är mexikanska.
Ja. Den 9 april så kom de tillbaka till ranchen och eventuellt så det här då den 9 april då kommer den amerikanska och den mexiko... ja, kanske förresten. Jag backar lite på det påståendet, insåg jag nu. Då kommer polisen tillbaka till ranchen.
Bra, smart. Mm.
Och då griper de Serafin och Elio och tre andra personer som befinner sig på gården. Tre män vid namn David Serna Valdez, Sergio Martinez Salinas och Domingo Reyes Bustamante. Och de här häktades där på plats, men är liksom inte särskilt brydda. De är så här, ja, gör vad ni vill.
Okay.
Och polisen som är där, det är så här, det är det här med drogerna. Men det är också någonting annat. På gårdsplanen så stod det ett skjul som för gemene man hade kunnat vara vilket skjul som helst. Men några inom den mexikanska polisen förstod precis vad det var. Det var ett djävulstempel där det hade utförts svart magi. För inuti det här skjulet så hittade de dels tomma spritflaskor, men det är liksom, det är så rituellt där inne.
Det låter ju, alltså just den här tiden, typ så 80-talet, känns som att varenda grej de hittade var de såhär, satanister.
Precis.
Men här har vi...
Det är såhär en jättestor kittel.
Okej, det brukar det oftast inte vara, nej.
Nej. Som har pinnar. Och på marken såg polisen blodspår.
Okej.
Så att det kallas dit en curandero, som är liksom någon typ av medicinman, en shaman av något slag, som kallas dit av den mexikanska polisen för att innan de vill inte gå in och genomsöka skjulet efter bevis innan det har renats, det här skjulet. Jag har en bild på grytan och skjulet.
Ah, kul. Kul att någon hurrade för grytan. Okej, okay, Nej, det skriker ju. Jag måste säga att jag kommer sålla mig till gruppen som tror att det här är ett vanligt skjul.
Ja, exakt. Och jag vet inte om de tog det bara direkt från utsidan eller om de också kikade in innan de avgjorde det.
En kittel är ju aldrig bra, skulle jag säga.
Nej.
I allmänhet.
Jag skulle säga att den där kitteln är
riktigt dålig.
Ja, jag fattar. Polisen pratade med de här männen som sagt häktade, och parallellt så pratade de också med en annan man som arbetade på gården, och polisen var lite så här, brukade liksom vara folk här, vad brukar hända här och sådär. Och då berättar han att det var ofta väldigt mycket liksom besökare på gården, och det var då mycket folk från liksom familjens drogverksamhet som var där, men det var också andra personer som kom dit ibland. Och polisen undrade liksom lite mer om de här andra personerna. Hade det varit någon ung amerikan där på senaste tiden till exempel? Och då säger den här mannen som arbetar där, ja, det var faktiskt en ung kille här för några veckor sedan, och då visade polisen en bild på Mark, var det den här killen? Och han bara så här, ja, det var han precis. Han kom hit i en bil en kväll, och sen hade han fått sova i den här bilen. Den här mannen som arbetade där talade inte engelska, men hade ändå tyckt så här synd om honom för att han sov i bilen, så att han hade gett honom vatten och typ någonting litet att äta. Så polisen bara sa, okej, han har varit här. Vi har det här läskiga
skjulet.
Vi har blod på marken. Så de gick tillbaka till Serafin som var liksom ganska snackig.
Det var han som körde bilen.
Det var han som körde bilen. Och berättar så här, vi har sett det här. Vi har fått höra att den här Mark har varit här. Vad har du att säga om det? Och han var ganska nonchalant, men han var absolut inte tyst, för att han erkände ganska omgående att så här, ah, det stämmer, vi kidnappade honom för några veckor sedan och tog med honom till ranchen, och där bevittnade vi vår ledare som mördade Mark Kilroy i en rit där vi offrade till högre makter.
Ursäkta?
Ja. Det här är ett väldigt läskigt fall som någon här inne har.
Är det sjuka jävel?
Så vem var då... Nej, alltså... Ja.
Okej. Okay.
Mm. Vem var då deras religiösa ledare, och vilka högre makter hade de offrat till? Deras ledare var en 27 år gammal man vid namn Adolfo de Jesus Constanzo. Bild.
Oh. Okej, okay. MacGyver over here.
Ja, jag hörde någon som... Han var modell också.
Var det?
Ja,
fan, man han vill inte att ens religiösa ledare ska vara 27 år gammal och modell.
Och den tro som de tillhörde var liksom en liten gren av en annan. Men den som de tillhörde var Palo Mayombe, som enligt Wikipedia är en sammansmältning av kongolesisk folkreligion, kubansk indianreligion och folklig spanskspråkig katolicism som härstammar från Kuba.
Oj!
Och i Palo Mayombe så är kärl eller kittlar som kallas bebos, med andar som kallas enganga, och kommunikation med andar, liksom det centrala. Det är liksom det som tron kretsar.
Allt det du säger låter som att du har hittat på så rasistisk hittepå. Att du bara, och sen gillar de kittlar, och det är barbesos.
Ja, det kan man tycka.
Får du en sån här känsla som jag vet att du får ibland, när du bara, har jag hittat på det här?
När du säger så får jag det. I vissa fall, och absolut inte alla ska jag säga, som tillhör Palo Mayombe eller som hör dit eller så, gör det här. Men i vissa fall så görs då olika riter där man offrar alltså djurskelett till andarna då i en kittel. Och det är då till en gangan som är den här anden. Men Adolfo då hade som en del personer gör tolkat en religion på ett helt annat sätt än den allra största majoriteten av religionens följare.
Mm.
Han föddes i Miami 1962.
Också en dålig grej för en religiös ledare.
Du tycker inte han har så mycket tyngd, är det som är
alltså, att föddes i Miami är ju en dålig början.
Men när han flyttade till San Juan i Puerto Rico som barn?
Nej. Okej, okay. Hur tidigt?
ganska tidigt.
Okej då, okej.
Hans mamma åkte titt som tätt till Haiti för att hon var intresserad av voodoo och den här Palo Mayombe. Hon var liksom själv nyfiken på det. Och hon tog alltid med sig Adolfo på de här resorna när han var barn. Så att han började liksom redan som liten bekanta sig med Palo Mayombe. Men han började som liten i alla fall delta i riter som hans mamma utförde. Där de då offrade dels djurskelett, men också djur i olika storlekar. Men vid något tillfälle så var hans mamma så här, men andarna behöver liksom mer kraft och jag tror att de kan få mer kraft om de fick liksom bättre offer. Och då kom hon på att mänskliga kvarlever kanske skulle do the trick och då började de tillsammans skända gravar.
Men,
jag hittar inte på, Karin. Jag vill bara, alltså...
Alltså själv kan man ju ångest när man typ så har hattat med sitt barn till en bar en gång.
Ja.
Men hon har aldrig behövt skända en grav. Det vill jag vara tydlig med.
Nej, men okay. Så de tog skelett från gravar för att då lägga i sin bebos. Och hans mamma hade ganska ofta liksom kontakt med polisen av olika anledningar. Men hon åkte liksom aldrig riktigt fast på riktigt. Och det här stärkte hennes tro att de riter som de utförde skyddade dem från allt dåligt då. Liksom. Adolfos mamma flyttade tillbaka till USA och gifte om sig när Adolfo var i liksom, övre tonåren. Och mammans nya man var också Palo Mayombe aktiv och sysslade också med droghandel. Och
lite gäng det här är.
Ja, och någonstans här blev ju skyddet som de fick från riterna ännu viktigare eftersom de hade en så otroligt tydlig koppling till kriminell verksamhet nu. Så Adolfo fick liksom hans religionsutövning förstärkt hemifrån och kom också i kontakt med liksom ganska tung kriminell verksamhet i sena tonåren. När han var vuxen så flyttade han till Mexico City där han träffade tre män som blev hans liksom, följare. För där började han profilera sig mer och mer som en person.
Ledare.
Ja, ledare, men också han får väldigt bra rykte som någon som hjälper en med olika saker. Liksom som är så här, jag vill hämnas den här personen.
Ah.
Då gör han en rit. Han säljer liksom djur då så till riterna där hans kunder kan köpa då olika...
Han är en person man kan gå till som kommer liksom fixa saker åt en.
De sålde, ja absolut.
Av olika
sätt och vis.
Djur.
Nej, men för ju svårare saker man behövde hjälp med, desto tyngre offer behövde man. Så de sålde kycklingar, getter, liksom allt från då kycklingar och getter till lejonungar och zebror. Och de kostade jättemycket pengar.
Dömer er för att ni inte reagerade för kycklingar och getter, men däremot lejonungar och zebror.
Nej. Även boa ormar kunde man köpa.
Vad tycker ni om det?
Vad tycker ni om det?
Skiter ni. Ja.
Och han får som sagt ett jättefint rykte. Han hjälper folk, tycker han liksom. Eller tycker folk också. Och det är här någonstans som hans verkliga galenskaper liksom börjar eller tas till en helt ny nivå. För kunderna var liksom allt från vanliga människor till kändisar, men tillhörde också då liksom drogkartellernas grädda. De hade hört att man liksom fick bra skydd genom Adolfos riter. Så han blev snabbt nära med många högt uppsatta i de olika drogkartellerna. Och inom kort så började han själv också se sig som anledningen till att deras drogaffärer gick så bra. Så han hjälpte specifikt en familj väldigt mycket. Och efter ett tag när han var så här, men jag hjälper ju er jättemycket. Så var han så här, men låt mig bli en del av er. Ah. Så att jag vill ha pengar. Jag vill ha hälften av det ni tjänar. För utan mig så kommer ni
åka fast.
Han fick tvärnej. Och kort efter att han nekats så dök 7 av den här huvudfamiljens medlemmar upp, mördade och skändade på ett fruktansvärt sätt i en flod i trakten. Och det här var ju liksom typ unheard of. Att så här, han bara
Men vet man att det var han?
Liksom? Det var han.
Ja.
Liksom, han...
Det är din dom.
Det, vad sa du?
Det är det du kommit fram till.
Nej, men, nej, men det verkar
han
vara...
Inte, han är inte för, utrett, han är för, dömd för det, men ja, det var han.
Nej, men för det som sägs i lite olika källor är att han var så här... jag har en specialrit för er. Och så bjöd han in liksom, flera delar av familjen.
Jesus
och sen Christ. Så... Och då, när alla broar var brända med den här familjen, så fick Adolfo snart kontakt med Hernandez-familjen, alltså Serafin och Elio som levde på ranchen. Och i samma veva, och det var hon nog egentligen som introducerade Adolfo till de här, så fick han kontakt med en kvinna vid namn Sara Aldrete, som utsågs till överste prästinna i deras grupp. Och 1988 så flyttade han och Sara och Serafino och Ilio och alla de andra följarna in då på Santa Elena Ranch, vilket passade dem perfekt. För där kunde de liksom utföra sina riter på ett mer skyddat sätt.
Det börjar ju lukta sekt.
Det kan man säga.
Ja, ja.
Ja,
är jag fel ute?
Du är rätt ute.
Ja, yes.
Och här, jag sa ju att det började galenheterna började här, men här började det liksom spåra ut ordentligt.
Och då säger du det efter 7 personer dök upp, mördade en flod.
Det kommer bli värre.
Ja, okay.
Adolfo och hans följare var liksom säkra på att deras offer till andarna hjälpte dem och deras drogverksamhet. Och allt eftersom deras offer då blev större, att de gick då från att offra djurskelett och djur till mänskliga offer, så tyckte de själva att de liksom kunde se så här, ja, men affärerna går bra, det är ingen som är liksom oss i hälarna och sådär. Så han var ju helt, alltså han blev bara mer och mer övertygad om att vi behöver göra mer. Ja. Och han var också övertygad om att ju mer hans offer led, desto bättre skulle det bli för hans grupp. Han var då övertygad om att inte bara skulle affärerna gå bra, utan deras offer som de gjorde, liksom, det de offrade, skulle också ge dem immunitet i form av både liksom från polisen, men också i form av skydd mot fysiska skador. Så de trodde så här, men vi kan inte... Alltså därför skulle det sen visa sig att Serafin liksom bara brände igenom där. För han bara, om någon skjuter mig så det kommer inte hända mig någonting.
Nej, just det, för han var så jävla skyddad.
Jag är helt skyddad. Serafin och Elio och de andra följarna var ansvariga för att hitta personer då som Adolfo sen kunde offra. Och han var inte alltid nöjd med de offer som de kom tillbaka hem med. Och 1989 där i mars så hade de haft en dipp typ i affärerna, och då var han så här, det är för att jag inte har tillräckligt bra offer, ni måste hitta en person som har a good brain som de kunde offra till andarna. Och han berättade då att så här, det är andarna som har sagt det här till mig, och alla är överens om att det var en ganska bra timing eftersom de visste att det var spring break alldeles snart. Så de skickades helt enkelt ut för att leta, och så småningom så hittade de Mark.
Den här tjejen, är det någon därifrån? Förlåt, gick händelserna
i förväg? Nej, och hon är inte...
Nej, nej, det är
utan
inte.
Det är lite så oklart hur... Det som verkar vara att de har försökt hela kvällen att hitta någon. Och så ser de Mark stå själv, typ.
Ah,
och han är packad, och det är bara så här, vill du ha skjuts? Och så först är han så här, nej. Och sen bara, men vi körde tillbaka. Och han bara, nej. Jag är med mina kompisar. Ja, men vi kör dig till dina kompisar. Och till slut så har han hoppat in i bilen.
Oh.
Det är så jävla mörkt.
Sorgligt.
Och sen då, av en ren slump, med hjälp av den här speedande pickupen, så hittar polisen liksom de som är skyldiga till hans kidnappning och mord. Serafin då, som är den som berättar från början vad det är som har hänt, han visar ingen ånger.
Men han måste ju också berätta för att han typ tror att de ändå inte, alltså att det ändå inte kommer hända någonting. Alltså han kan lika gärna säga typ.
Ja. Han berättar liksom allt. Han berättar också för polisen var de kunde hitta Marks kropp, och den låg begravd bredvid det här skjulet på ranchen. Och han säger också i ett förhör så här, jag fattar inte varför ni bryr er så mycket om honom, för det finns ju så många fler.
Alltså, ingen är så bra på att offra till andra att man kan hålla på så med polisen ändå.
Nej, alltså...
Men gud.
Det är så mörkt. På gården så hittades så småningom 14 andra personer som hade blivit torterade och mördade av och på uppdrag av Adolfo de Jesus Constanzo. Man tror att han har mördat många fler utöver de som hittades på gården, bland annat då den här familjen. För att man är så här, där han befann sig vid den tidpunkten dök det upp offer som påminner om de som hittades på gården. Många av de här 14 personerna som också hittades mördade eller begravda på gården identifierades aldrig. Några identifierades som medlemmar av andra drogkarteller och vissa var liksom personer från området. Och det var både barn och vuxna. Liksom. Polisen, när de insåg det här, tvingade Serafin och de andra att liksom hjälpa till att gräva upp gravarna. Och det finns en bild på Serafin som jag har här när han är med och gräver.
Åh, jävlar vad sjukt. Mm. Och då sa de bara, ni har grävt ner, ja, det här, nu får ni...
Det här fallet, det finns hur mycket som helst om det här. Och det finns väldigt mycket om så här, relationen mellan de här sektmedlemmarna och polisen. Och typ hur rädda polisen är för det de utövar. Och hur de är så här...
Men alltså att de fick dem att gräva upp gravarna?
Ja. Det är så här sjukt.
Starkt, alltså.
Så 4 personer satt ju redan häktade för kidnappningen och mordet på bland annat Mark. Och de var som sagt då helt övertygade om att de var odödliga och onåbara. Och som sagt, Serafin uppmanade... Dels trodde han att han inte kunde bli fångad där i den tullen, eller om man ska säga. Men han var också någon gång bara så här typ... rev upp skjortan och var så här, skjut mig, jag ska visa att jag är odödlig. Alltså de är så här helt säkra. Adolfo själv lyckades fly. Han tog sig liksom via Brownsville till Texas, en annanstans på Texas, landade till slut i Mexico City där han ägde en lägenhet. Och med sig på flykten så hade han 4 av sina följare, bland annat Sara Alderete. Men både den mexikanska och den amerikanska polisen var bara så här, vi ska fan hitta honom liksom. De gjorde allt. De fick in jättemycket tips som de följde upp, som tog dem liksom till Chicago, till Miami, runt i hela Rio Grande Valley, in i New Mexico, överallt. Till slut så vänder de sig liksom till personer som de då menar är liksom inte i hans närmsta krets, men som också liksom som de på någonstans ha kontakt med honom, liksom, som utövar någon typ av häxkraft, som de säger. Och med deras hjälp fick de till slut också tips om att Adolfo och hans gäng gömde sig i en del av Mexico City då. Så polisen bestämde sig för att bevaka det här området närmare. Och när de hade bevakning på en mataffär i området så såg de en person som handlade jättemycket varor. Alltså vet så här, hur mycket som helst. Och som personen försökte betala med amerikanska dollar.
Ja.
Så de är så här, kan det där vara något?
Varför köper du så mycket mat?
Typ.
Förlåt, men hur mycket mat måste man köpa innan det blir misstänksamt?
Men det är så det är. Men
jag känner också, bara att jag vill veta det för min egen
jag
skull.
Jag tror att det är en sån stor korg. Eller vagn, menar jag. Ja. Men jag tror att det är det faktum att så här, de betalar med amerikanska dollar.
Ja. Det gör jag också, i och för sig på Willys.
En sån rulle med pengar. Men de reagerar i alla fall på det här, polisen. Och bestämmer sig för att skugga. För det hade ju varit så framgångsrikt sist. Så att de skuggar den här personen som har handlat. Som kliver in i ett lägenhetshus. Polisen håller span på det här lägenhetshuset i en vecka. Och till slut så kan de då konstatera att det var liksom Constanzos följare som har befunnit sig i den här lägenheten. Så att de är så här, med allra största sannolikhet så befinner sig även han där inne.
De bara, han köper jättemycket zebramat.
Han har så levande råttor som han ger till boormen.
Väldigt stor kittel.
Den 6 maj 1989 omringade polisen det här lägenhetshuset för att storma. Men Constanzo låg liksom inte på latsidan där inne i lägenheten. Han hade i sin tur span på spanarna. Så när de liksom håller på att liksom rodda upp inför den här stormningen så tappar de lite fokus, för helt plötsligt parkerar en bil utanför och då är det som att de är så här, nej, typ så här, nej, du kan inte, de tappar liksom bort Och när de tappar fokuset så ser Adolf pew! Sin chans.
Nej,
pew på ett sätt, ja. Fast det mer är peppra skott.
Ut. Den andra sortens
det andra pew.
Ja, jag fattar. Det finns två och jag sa fel.
Det fanns olika. Han börjar alltså bara skjuta mot polisen samtidigt som han av någon anledning slänger ut pengar, både sedlar och mynt, ut genom
alltså,
fönstret.
Vad förvirrad man hade blivit.
Gillar han oss eller inte? Han liksom kör världens försvar i 45 minuter.
Hur mycket pengar hade han?
Och hur mycket skott? Alltså det verkar alltså,
men också det, men, mm. men också alltså, jag tänker i mitt huvud hade han, du vet, en sån pistol när man skjuter upp ut once. Och sen också en riktig pistol, eller? Nej.
Ah, jo, nej, det var precis så det var. Och sen hade han en sån bubbelmaskin också.
Det var liksom den sämsta och den bästa dagen på en och samma gång.
Efter 45 minuter i alla fall så började hans ammunition ta slut. Så skotten slutade komma, så polisen bara, nu springer vi upp.
De bara, nu är det bara pengar.
Nu rånar vi lägenheten. Nej, men polisen sprang upp och när de kom in i lägenheten så var Adolfo och en annan kvinna inne i lägenheten skjutna. En man som befann sig i lägenheten berättade för polisen att Adolfo hade beordrat honom att skjuta dem. Han ville liksom att de skulle begå kollektivt självmord. När mannen säger så här, jag ville inte göra det här, men han hotade mig med liksom alla olika saker, vad som ska hända om jag inte gör och sådär. Så till slut hade han gjort det, men han sköt liksom inte de andra eller sig själv. Lägenheten var, som man kan tänka sig, totalt kaos. Och där grep de fem personer som var då Adolfos följare. Och senare samma dag så greps ytterligare två kvinnor på ett annat ställe i Mexico City som också hade varit medlemmar i Adolfos sekt.
Det var många.
Inom kort då ställdes alla de här personerna inför detta. Det var 12 personer som åtalades och dömdes för olika saker från bedrägeri till kidnappning till mord. Och domarna varierade, men alla låg mellan 30 och 70 år. Och de högsta var ju då för de som var involverade i kidnappningarna och morden. Några av dem som dömdes, bland annat Sarah Aldrete, som absolut verkar varit högst involverad i väldigt mycket, menade efteråt att de liksom inte hade vetat om vad som hade hänt. Alltså, okay. De visste att de hade offrat och sådär, men de visste inte att Adolfo då hade kidnappat och mördat alla de här personerna.
Men det är också typ att hela grejen med hela sekten var att de var så himla bra på att göra riter för att de hade så himla bra offer.
Ja.
Alltså det känns ju svårt att liksom
att hävda att man annat. Inte visste. Absolut. Hon var ju också överste prästinna.
En titel man ändå någonstans vill ha.
Okej. Okay. Alla som vill joina Karins sekt, vi ses.
Vi möts vid toaletten sen.
Precis, det är en sån toalett-tillbedjar.
En sån IBS-sekt.
Jag har inte. Offra pengar till Karin och alla blir fria från IBS.
Är det inte det vi håller på med här?
Jo, absolut, absolut. Marks familj var ju såklart utom sig av sorg. Förlåt. Men försökte se det som att om det här inte hade hänt deras son så hade de andra offren eventuellt aldrig hittats och deras familjer hade aldrig fått veta vad som hade hänt dem.
Var han den enda amerikanska?
Ja. Och det gjorde ju de som blev identifierade, deras familjer var ju jätteupprörda för att så här, det krävdes en amerikan för att ni skulle liksom ens bry er om er. Så där.
Det krävdes typ att amerikansk media blev intresserad.
Ja,
för att man skulle...
exakt. Så att det är ju väldigt dubbelt. Men Marks familj liksom var någonstans ändå så här, vi får vara tacksamma för
att hans
död satte stopp för alla de här hemskheterna. Och här har jag en jättesorglig bild från begravningen på Marks föräldrar och hans tre vänner då som var med. Som ju kände världens
Gud, vad
skuld liksom.
Fan vad sorgligt. Det här är, det känns ju också som någonting som vi har pratat om typ så jävla många gånger, just det här fruktansvärt sorgliga av en så ung person typ i livet, ja, så himla mycket, och sen så möter något så himla himla mörkt och exakt när livet liksom bara ska typ bubbla typ. Alltså det är så jävla 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 sorgligt. Mm. Vilken otroligt sorglig och obehaglig och helt jävla
så sjukt.
Och absurd de, historia typ.
Ja, och de, hans sekt då kallas för The Narco-Satanicos.
Det låter som ett band som kommer att spela här imorgon.
Ja, nej men det var allt jag hade. Tack för väldigt bra tips.
Ja, verkligen.
Jag har läst en artikel som heter The Work of the Devil på Texas Monthly, skriven av Gary Cartwright, en artikel av Gustav Kjellander på The Independent, en artikel av James T. Pokiness på Science Direct, lite olika Wikipedia-sidor, och sen har jag lyssnat på ett jättebra avsnitt av Case File, två avsnitt av podden Cults och Cults kanske den heter, och så har jag läst en artikel på history.com som har rubriken Cult commits murder at Rancho Santa Elena.
Hej! Vi applåderar varandra tycker jag.
Hade ni en bra paus?
Ja, så precis är det.
Man vet att det är andra halvan när tjejerna längst fram börjar använda scenen som liksom barbord. Det gillar vi.
Det gillar det mycket.
Jag tar mig över bron.
Ni är ju
greater, the greater Copenhagen area. Det känns ju som att alla vi liksom i övriga Sverige typ att vi bara haha, vi kommer gräva bort Skåne, och ni bara please do. Ja, alltså så här, om ni... Kolla. Det känns så här att så här, om ni hade pallat hade ni gjort det själva. Men istället så håller ni på att typ gaslightar oss till att vi ska göra det åt er, så ni kan typ bara joina kontinenten sen. Vi vet det, hur som helst. Så att ni, jag kommer liksom räkna in er här. Är det rasism eller är det bara good times, vem vet. Det här kommer bli en jävla historia. Det kommer börja tråkigt, men det kommer bli bra. Jag lovar det.
Mm. Spänd.
Anna Britta Trollskad Nilsen, eller Britta i förnamn. Hon föddes den 28 maj 1954. Hennes föräldrar hette Jens och Gerda.
Jens måste vara det mest danska namnet.
Men också det mest svenska på något sätt.
Preben kanske mer, ja.
Det är någon som skryter med sina danska kunskaper i hörnet.
De som bor i the greater Copenhagen area.
Ja. Britta hade syskon. Yeah. Jag vet inte riktigt hur många. Pappa Jens jobbade på lager. Mamma Gerda jobbade i butik. Familjen hade det väldigt tufft. Gerda hade en del psykiska problem. Jens blev sjuk i cancer. Och de hade det också riktigt, riktigt tufft ekonomiskt. Så att det var en, så här, en orolig uppväxt för henne, helt enkelt. När Britta var i 20-årsåldern träffade hon sin blivande make. Den lite drygt 10 år äldre Khurshid Hayat, född i Pakistan. Han var otroligt integrerad i det danska samhället, kan man säga. Eller, jag baserar det endast på att han var bryggeriarbetare på Carlsberg.
Det hade känts mer nästan på Tuborg. Känns inte det mer
jag danskt? Håller med. Ja. Jag håller med. Men, nu tycker jag inte
det. Ja, absolut. Jag ska inte...
Nej. Så han, det lilla integrationsprojektet som de har ägnat sig åt där. Nej, men så han gjorde det, och Britta började jobba på Socialstyrelsen 1977. 3 år senare fick paret sitt första barn, sonen Jimmy. Sen kom döttrarna Jamila och Samina 84 och 87. Familjen flyttade till en villa i ett område som heter någonting på danska som jag har jättesvårt att uttala.
Testa. Vi har ju en dansk tolk här.
Vem här inne är bäst på danska? Nej, alltså bra, tack.
Vem tar den?
Vem kommer vara bra på att uttala ett danskt ortsnamn? Någon av er måste ju.
Jo. Vänta,
du lät till och med danska och sa det.
Ja, nej. För helvete.
Gör inte dialekt. Nej. Alltså, det stavas liksom H-V-I-D-O-V-R-E. Vid. Okej. Vidovre. Jag kommer kalla det för Vidovre. Eller vänta, vem var det som sa?
Här har vi.
Ja, varje gång jag behöver säga det så kommer jag peka på dig, okej? Okay? Okej? Okay? Ja, bra. Toppen. Och då säger du liksom högt med magstöd. Eller kan vi få en micka?
Vi har en här, du går bara upp.
Okej, nu ska vi se. De flyttar till en villa i...
Bra!
Det ligger sydväst om Köpenhamn, men i region huvudstaden i Danmark, vilket då är samma som ni, tänker jag. Vi kan visa en liten bild på den här villan. Det har inte så mycket att göra med någonting förutom att jag tänkte, trevligt för er att se en bild på ett hus.
Mm, bra.
Här är den här villan i... Pågår
bra.
Det lilla... När tror du det blir liksom gammalt?
Ganska snart tror jag.
Vi testar.
Eller vad känner du?
Nej!
Jag gillar det jättemycket.
Ja, men då så.
Vi kommer fortsätta. Bra. Någon annan kommer få ett annat ord. Ingen går säker.
Här i den här villan pågår det lilla livet. Barnen växer upp. Britta jobbar sig sakta uppåt på Socialstyrelsen. Och Hayat jobbar på Carlsberg Central i Tarup.
Säkert rätt. Mm.
Det bara kör vi. Men i slutet av 2005 så dör Hayat oväntat. Och Britta står då ensam kvar. Inte bara förstås med en liksom enorm sorg. Utan också med en ekonomisk situation. Som, alltså så här, de har tidigare haft två löner att överleva på. Nu ska de gå runt på hennes enda från Socialstyrelsen. Inte svinfet. De har den här stora villan. Eller deras, de har den här villan. Deras äldsta barn är stora. Men de hjälper typ dem fortfarande en hel del. Och Samina då, som är den yngsta dottern, hon har just fyllt 18 och håller på med hästar. Aj. Notoriskt mega dyrt. I tur, men liksom tur i oturen, är att Hayat lämnar då ett arv efter sig. Han kommer från en familj i Pakistan som har pengar. Och det här arvet verkar vara ganska rejält, noterar folk runt Britta. Britta börjar resa en hel del. Hon tar ledigt från Socialstyrelsen ganska ofta. Reser särskilt mycket till Sydafrika. Vilket man ju alltid blir stressad av när vita gör. Ganska ofta är hennes barn med henne. Och på tal om barn, Britta börjar köpa riktigt fina hästar till Samina. Jag har en bild här. Vi kollar på den. Här är Britta på hästauktion 2009. Hon dricker champagne.
Det gör man. Det känns som man gör
det. Om du kollar runt omkring, det är ingen annan som dricker någonting.
Hon sitter front row.
Så hon är. Nej, men det här är hästen hon köper.
Jättefin. Ja. Från en som inte kan något om hästar.
Nej, men det, hon köper, hon ropar då in den här unghästen på den här. Hon ser väldigt självgod ut när hon gör det. Hon ropar in den här unghästen. Ropar in den här unghästen medan hon dricker champagne. Och den här unghästen är då 2 år gammal. Kostar 175 000 danska kronor och heter Hummels Mini the Moocher.
Mini the Moocher?
Mini the Moocher. Ja. Hästnamn.
Och danska kronan, alltså då får man ju...
Nej, snälla. 800 000 miljoner kronor. Där också 2000, kanske 10, jag vet inte, jag hittar på. Britta köper en gård i Varberg, närmare bestämt i Rolfstorp, inte lika dyrt. Kostar ungefär lika mycket som hästen. Nej, men hon köper i alla fall den här gården. Och när jobbveckan är slut packar hon in sina 2 Grand Danois-hundar i sin Land Rover och tillbringar helgen i Sverige. Så jag tycker att hon också har bränt förbi över bron många gånger. Det skrev jag in för att ni skulle ha en, liksom, en rent geografisk connection till henne. Även om hon sen fortsatt till Varberg. Sveriges Australien. Varberg.
För att man surfar.
Nej. Alltså, hallänningar... De är bara, det är bara så att de är svenska och svenskare. De har ingen ångest i kroppen. De gillar att surfa. De är typ ofta solbrända, vad vet jag. Det är bara en känsla jag har väldigt tydligt.
De är så salt.
De är saltstänkta. Ja. Jag kommer från västkusten. Vi är inte alls så där.
Nej.
Alltså, det är jag ju då med, då förstår jag ju. Vi är verkligen, är det någon... Det finns en skillnad mellan att vara surfer och att vara liksom, på något sätt i grunden fiskare. Hur som helst. Ju längre tiden går och ju mer pengar Britta och hennes 3 barn slänger omkring sig, desto mer förändras historien om var cashen kommer ifrån. Eller hon säger fortfarande att det liksom i grunden är ett arv från hennes man. Men nu har han plötsligt gått från en bryggeriarbetare med rik familj i Pakistan till att han själv var överläkare, eventuellt någon slags uppfinnare.
Som uppfinnare känns närmare än överläkare.
Varför då?
Men från bryggeriarbetare, alltså uppfinnare kan ju vem som helst vara. Men läkare är väl liksom ändå någon slags skyddad titel, eller?
Man hoppas ju det. Att vem som helst kan kalla sig överläkare.
I'm a doctor now. Mm.
Okay. Men hon börjar också säga att han är en del av, alltså du vet så, Pakistans allra rikaste familj. Yep. Mm. Samtidigt som hon då slänger pengar omkring sig tjänar Britta som sagt en liksom modest lön på, från danska socialstyrelsen, och där jobbar hon med hantering av projektstöd och är en extremt omtyckt och uppskattad kollega med en väldigt lång karriär bakom sig. Hennes vardag är då mindre champagne och hästshoppning och mer offentlig sektor, frisyr i liksom permnära miljö. Jag har en bild på henne på jobbet. Här är hon.
Är hon? Ja, där är hon. Jag såg bara kontorslandskapet. Är det hon? Mm.
Ja, där hon.
Det kunde varit vilken kommuntant som helst.
Alltså klassisk offentlig sektorfrisyr.
Ja, absolut. Ja. Vad hette den hemsidan som var så...
offentligsektorfrisyr.blogspot.nu typ.
Toppen, hoppas det finns kvar.
Okej. Lyssna här då. Ja. 2017 belönas hon med drottning Margretes förtjänstmedalj för sina 40 år i samhällets tjänst. Hon blir rekommenderad till medaljen av sin chef som inleder sin motivering så här. Britta Nilsen är en engagerad medarbetare som utför betydande uppgifter på bidragshanteringsavdelningen och alltid är villig att hjälpa till när extra insatser krävs. Mm. Samma år... alltså hösten 2017, kontaktar en revisor på Roskilde kommun Britta och ifrågasätter att de har fått avslag på finansiering av ett projekt de haft igång året innan. Det handlar om någon slags typ akut eller dygnet runt platser för psykisk vård, tror jag. Mm. Här kommer ett mejl. Här har vi ett mejl från Britta med, till den här revisorn. Jag kan absolut inte läsa vad det står här, för att jag kan varken danska eller ekonomi. Så jag bad ChatGPT att inte bara översätta utan också förklara som att jag var en idiot, vilket jag är. Så att det är så här. Det står är liksom så här. Ni skickade in en budget i maj 2017. Den blev inte godkänd. I budgeten räknade ni med pengar som var sparade från tidigare år. Och reglerna säger att man inte får använda mer än det som har blivit beviljat för just det. Alltså för just det året typ. Ni har 69 000 danska kronor kvar som ni inte använde 2016. Så det dras bort från utbetalningen. Så han är så här... Okej, det är något konstigt med den här budgeten. Typ, de säger att vi har pengar kvar. Alltså, den kommer inte gå igenom. Ni kommer inte få några mer pengar till det här projektet. Och det liksom handlar om att de så här får avslag för att pengar då ackumulerats från tidigare år. Den här revisorn, han tänker inte bara ge upp så lätt. Utan några månader senare skickar han då underlag på hur alla pengar de har fått, alltså hur de har använt. Mm. Då får han en svar från en annan anställd på Socialstyrelsen att så här, du har inte redovisat alla pengar ni har fått. Det saknas information om 69 047 kronor. Och revisorn bara, okej, men vi har inte fått de pengarna. Utan jag har redovisat alla pengar som vi har fått. Han, Sherlocking in, han bestämmer sig för att så här, okej, jag vill typ kolla vidare på det här.
Revisorn eller den andra?
Revisorn, ja. Nej, han kör. Han gör sin grej.
Ja.
Så att han får då reda på att den här utbetalningen har delats upp i två. Och han ber om att få... Alltså så, den stora budgeten har betalats ut till dem, den han har redovisat. Men de här 69 000 kronorna, den är en annan utbetalning. Så att han är så här, okej, men kan jag få kontouppgifterna på dem där det har betalats ut, typ? Och den stora delen har då gått till Roskilde kommun, men den lilla delen... Den har betalats ut till ett privatkonto på Danske Bank i...
Bra, bra.
Till ett konto som tillhör Britta Nilsen. Revisorn anmäler då det här. Och ungefär samtidigt upptäcker en annan revisor i en annan kommun en liknande situation. Och dessutom pågår en intern revision på Brittas arbetsplats som kommer att avslöja något alldeles, alldeles spektakulärt. Nämligen att den här av drottningen prisade hårt arbetande slitvargen till 64-årig kvinna under väldigt, väldigt lång tid systematiskt tagit pengar som ska gå från staten till att finansiera olika välfärdsprojekt och stoppat i sin egna ficka. Och vilka välfyllda fickor det har blivit. Det kommer visa sig att Britta började liksom help herself till statens pengar redan 1993.
Oj!
när hon upptäcks
är det här är 2017.
Det här när hon alltså när det, liksom det verkligen goes down är det 2018.
Jävlar.
Hon har hållit på i 25 års tid. Är ni redo för summan?
Ja.
Under den här tiden har hon lagt vantarna på 121 miljoner danska kronor.
Gånger 800 000. Alltså,
det är typ 170 miljoner svenska kronor.
Skämtar du?
Nej!
Har kommunen så mycket pengar?
Det här är hela staten.
Va? Ja, staten.
Hela staten. Ja, hela staten har så mycket pengar.
Sen tar de slut.
Tråkigt.
Men gud!
170 miljoner kronor!
Det är så 8 miljoner om året.
Förstår du hur många unghästar det är?
Det alltså, var ju
Minnie the
Moocher,
Minnie the Smoocher, Minnie the Roocher. Jag tog alltså allihopa. Nej, men hon har någon slags liksom, så här, superanvändarstatus i systemet på jobbet. Så hon kunde typ helt på egen hand skapa nya projekt och typ även återskapa gamla så här, inaktiva projekt, ändra i mottagarens kontouppgifter och göra utbetalningar utan att någon annan överhuvudtaget behövde gå in och säga japp.
Okej.
Alltså hon kunde göra allting helt själv. Så hon har helt enkelt bara gått in och så här, lagt sitt eget kontonummer i projekt och betalat ut statens pengar till sig själv. Och det började...
Men så jävla länge. Hade de
och
ingen...
så jävla mycket!
Men hade de ingen intern revision innan?
2018. Alltså. Man blir stressad.
Ja.
Vet du vad jag känner? Det är lite väl danskt av dem.
Ja, då tar sig en bärs. Eller något.
Jag var glad, vet du vad? Det hedrade dig att du inte gjorde rösten. Den danska,
jag,
danska
I'll
rösten.
Do it, Karin.
Nej, alltså hon har... Det har börjat med att hon har insett att så här, det ligger pengar kvar i projekt som inte är använda. Så de kan ju...
De tar
jag har ju egna projekt att använda dem i, typ. Men det har eskalerat därifrån uppenbarligen. Ibland har hon som sagt då återskapat avslutade projekt och lagt in sitt kontonummer och typ gett dem nya budgetar. Och sen har hon avslutat dem igen. Ibland har hon använt pågående projekt, skapat ny budget, lagt in sitt eget kontonummer, gjort en utbetalning och sen bytt tillbaka till rätt konto. Och ibland har hon då gjort som i Roskilde, alltså hon har tagit en del av faktiska budgetar som ska gå till liksom välfärdsprojekt. Och ibland har hon också hittat på helt fejkade projekt. Gett sig själv små anslag. Min favorit är att hon har skapat ett projekt som hon har gett namnet Hjälp till självhjälp. Då känner man typ nästan att hon är lite skön.
Det är ju sant. Oh my god.
Hon specificerar aldrig vem som skulle hjälpas. Nej, men den här interna utredningen som kommer då att sätta dit Britta inleds i augusti 2018. Men det tar fram till slutet av september innan man verkligen förstår vad man har på sina händer. Och då har Britta sjukanmält sig.
Classic.
Classic, verkligen. Därför åker polisen hem till hennes hus i... För att gripa henne. Alltså kul. Det är verkligen Vidalus fanclub här ikväll. Woo! När vi lägger ner, då tar du över den här jävla podden. De åker hem till hennes hus i september 29 september 2018 för att gripa henne. Och då är hon inte hemma. När de pratar med hennes döttrar säger de att deras mamma nog har åkt på semester. Det är väl sant på ett sätt. Ett annat, kanske lite mer korrekt sätt att beskriva det är ju att hon då är på flykt.
Visste hon liksom att de var henne? Det var för det här mejlet som kom och så där, eller?
Fast det är typ tidigare och det är bara en del av det. Alltså, där började ju krackelera. Hon är ju ute och argumenterar mot den här snubben. Ja. Det är ju det som är så jävla sjukt med typ. Att hon bara, nej, alltså så här, ni har inte fått de här pengarna. Mm, typ. Och så har man gått vidare. Så att ja, jag tror absolut att hon har...
Hon
så här,
fattar.
Ja, hon fattar. För det hon har gjort då är att hon har lämnat landet och dragit just till Sydafrika. Som sagt, hon har rest mycket till Sydafrika genom åren. Kommer visa sig att hon äger flera fastigheter där. Varav en är lite av ett lyxhus i vad som kallas för en dansk koloni.
Ja.
Vid Kruger nationalpark, vilket passar väldigt bra eftersom Britta älskar safari. Här har vi hennes hus. Ah, här har vi det. Det där är ingången. Det är inte bara så det ser ut. Utan det är ingången till den danska kolonin i Sydafrika. Och här har vi hennes pool då. Mm. Mm. Hon har haft det så trevligt. Redan 6 dagar innan polisen knackar på hemma hos Britta har hon flugit till Johannesburg och sen vidare till kuststaden Durban där hon möter upp sin son Jimmy. Han säger senare att liksom där och då erkänner hans mamma var alla pengarna har kommit ifrån. Alltså, han har inte förstått innan att hon har stulit för att finansiera deras dyra livsstil. Och här kommer lite exempel på saker som Britta och Jimmy, för de kommer vara på flykt tillsammans under typ en månads tid, lite mer. Och det här är lite olika saker som de ägnar sig åt på flykt. De hälsar på lite olika kompisar till Britta och Jimmy, danska par, som inte har någon aning då från början om att hon är på flykt från danska staten. De hänger runt en hel del, äter mat, träffar lite vänner. Jimmy, som sedan en tid tillbaka bor i Sydafrika och går på någon slags kockskola, han hjälper till på en matlagningstävling i ett köpcentrum. Här har vi en bild på det. Han är tyvärr... där är Jimmy där bak. Han är blurrad lite grann. Ja. Det är tidigt i medierapporteringen. Här är de bara ute och hänger lite.
Vem har fotat dem?
Det ser lite snik ut, eller? Det är också man bara... Det var inte meningen att ha med det här barnet. Men jag tyckte det var så himla starkt att han var med och jobbade på en matlagningstävling i ett köpcentrum. Mitt under pågående flykt. Jimmy, ska jag också säga, är 38 år gammal. Alltså, han är inte typ 17. Och det var kanske lite väl ungt. Men du fattar vad jag menar. Han är en vuxen man som typ aldrig haft ett jobb. Och nu är han utbildad sig till kock i Sydafrika. Typ. Jättekonstigt. Hur som helst. Man skulle kunna tänka sig att de vill ligga lågt då. Lite så ekonomiskt lågt kan man ju säga. Under den här utsatta tiden. Men det gör de inte, utan de köper ett nytt hus. Det är en investeringsfastighet som de ska hyra ut. Jag tror att vi har en bild på det med. Ah, här har vi den. Ha, den här, hur det här huset då, köper de under brinnande flykt. Just då för att de ska kunna hyra ut det.
Perfekt. Extra inkomstkälla.
Ja, det är ju så praktiskt, eller hur? Så den här duon, de hänger runt i Durban ett par veckor. Men nu har då nyheten om det enorma, låt mig påminna er igen, 170 miljoner svenska kronor. Det har börjat sprida sig. Och det är då inte bara danska polisen som är och jagar, som är liksom på jakt efter Britta, utan även danska pressen. Vid ett tillfälle så är pressen då så nära att de knackar på i Jimmys lägenhet, men får av grannar veta att han har dragit bara minuter tidigare.
Han klättrar ner för en sån stupränna.
Alltså, verkligen. Han typ tar lakanet.
Antagligen.
Vi håller på med mycket sån fysisk humor.
Så släppa stege som man, eller vet du det, kratta som man kliver på.
Eller? Ja, alltså, har du menat att man ställer som... Ja, ja, även det. Han bokar in sig och Britta på Pepper Tree Cottage. Ett hus man kan hyra som ligger ungefär 65 mil från Durban. Och där stannar de till den 22 oktober. Om du minns, 29 september knackar polisen på i... Tack.
Bra.
Det jag gillar med dig är att du har samma liksom geist varje gång du säger
verkligen.
Det.
Så bra.
Jag förstår att du är trött på mig, men det hörs inte.
Ni får prata ut sen.
Ja, men det kommer jag göra. Jag uppskattar det så mycket. Och det som är så, en sak som jag verkligen, verkligen gillar med den här personen som äger Pepper Tree Cottage är att när DR kommer dit för att liksom... efter då att de har lämnat, så är den personen superkränkt för att de inte har skrivit någonting i gästboken. För att hen bara så här, jag uppmuntrar alltid mina gäster att skriva i gästboken, och de skrev ingenting i gästboken! Kommer också med lite annan information, det vill säga att Britta har ju vanligtvis varit blond då. Nu har hon färgat sitt hår rödbrunt, så hon håller också på att förändra sitt utseende. Jimmy och Britta kommer fram till att de behöver kontanter för att klara sig och får då hjälp av en dansk man bosatt i Sydafrika med toppen namnet Günther Skarin. Han känner i sin tur en annan man som är känd för att ha mycket kontanter hemma. Goals. Han heter Gavin de Agrela. Och Britta gör då en överföring till Gavin på 500 000 danska kronor. Den 30 oktober, som sagt, en dryg månad senare, utfärdas en internationell arresteringsorder. Vilket känns lite sent, men okej. Samma dag grips Jimmy på flygplatsen i Johannesburg. Han säger då att han måste lämna landet för att åka till Mozambik för att hans studentvisum för den här kockskolan har gått ut. Så han måste åka dit och söka en ny. och med sig i sitt bagage har han massa
har
pengar.
Har han sin mamma?
Har han Minnie the Moocher? Som nu är 22 år gammal. Hur som helst. Nej, med sig i sitt bagage har han utöver cash och sådär, det är bara två random diamanter. Alltså han bara bär med sig lite olika ädelstenar. Samtidigt får Britta hjälp av Günther Skarin att hyra en lyxlägenhet i Johannesburg att gömma sig i. Har vi en bild på med, tror jag. Här. Här är hennes hus, eller hennes lägenhet som hon hyr lite grann. Jag tror inte det är hennes bil utan den är, står nog bara där. Ja. Alltså som en prop. Där lyckas hon hålla sig gömd undan rättvisan fram till 5:30 på morgonen den 5 november 2018 då polisen stormar in i lägenheten och griper den 64 år gamla storsvindlaren från Socialstyrelsen. Hon har sydafrikanska rand på sig som motsvarar 300 000 danska i cash. Hon har bytt hårfärg, hon har tappat väldigt mycket vikt och polisen beskriver det som att hon verkar lättad över att jakten är över. Jag tror vi har en till bild och sen fram. Ah, ja. Här har vi hennes cash. Jag vet inte varför någon har ringat in den här Pringles-burken.
Och hon åt chips.
Här är hon då liksom i rättssalen i Sydafrika där det ska så här, man ska prata om att hon ska lämnas ut till Danmark. Då, liksom. Så det blir en ganska kort rättsprocess och sen utlämnas hon till Danmark den 9 november. Eller hon landar på Kastrup den 9 november. Vill du höra lite saker som Britta har köpt för sina pengar?
Ja.
Det tror jag vi alla vill. Det har eskalerat kan jag säga efter att hennes man har dött. Alltså han har typ, det har börjat ju innan, alltså hon höll ju på i 12 år innan dess. Men typ det eskalerar kort därefter och det är så här, vissa år är det liksom så här, alltså 10 miljoner danska hon har plockat ut. Hon lägger ungefär 24 miljoner danska kronor på konsumtion, alltså typ så här jättefina bilar i Danmark och Sydafrika. Lite olika ombyggnationer. Jättemycket smycken, diamanter, köper något nytt kök. Alltså bara så här, unnar sig. Var det någon som blir chockad över köket? Oj. Va? Jag tror hon gillar Pringles.
Inte så inte diamanterna, men ett nytt kök.
Okej, hur som helst. Hon köper då ett gott gäng fastigheter i Sydafrika och i den här danska kolonin då. Så säger de andra danskarna, i den danska, det är 8 hus, alltså det är ingen jättestor dansk koloni. Det är bara kul tycker jag att de kallar det för det. För att det har inga bra, alltså det låter inte bra.
Nej, det är ingen bra klang på det.
De säger så här, hon vill göra typ allting större och bättre än oss. Ja. De har så här, trädgårdsmästare året runt, privat säkerhet. Det kommer nya jävla Range Rovers hela tiden. En sak till de köper i Sydafrika som är starkt. Krokodilinhägnad. 6 krokodiler.
Va? Alltså...
Fan, vet, de hade inte kunnat betala mig för att ha 6 krokodiler hemma. Hon lägger miljoner och åter miljoner på tävlingshästar och stoppar också in pengar i hästföretag som sina startar i Tyskland och i Nederländerna. Och över 30 miljoner danska kronor lämnar Danmark via de här verksamheterna. Och på tal om hennes barn så ger hon dem alltså, jättemycket pengar i allmänhet. Liksom. Och här kommer då bli frågan, så här, vet de var pengarna kommer ifrån? De säger att de trodde det var deras pappas arv. Men hur kunde de tro att deras pappa lämnat så fruktansvärt mycket pengar efter sig? I verkligheten så hade han besparingar på typ så tiotusentals. Alltså han hade kanske 25 000 kronor. Mm. Och de har fått liksom tiotusentals, eller liksom tiotals miljoner var typ. Och barnen kommer då också ställa sin förrätta på grund av det här. Och så även äldsta dottern Jamilas man Kian. Först rättegång mot Britta. Hon erkänner vad hon har gjort. Hon är ångerfull. Hon säger att allt har börjat med att familjens ekonomiska situation var utsatt när de köpte den här villan då. Och att hon upptäckte att det bara låg pengar som ingen använde i de här projekten när hon typ började jobba med Socialstyrelsen. Så hon bara, ingen. Det ligger en hög med pengar här. Typ. Kanske jag tar den.
Gud.
Så började det typ. Sen säger hon att hon blir beroende. Hon kunde inte sluta. Det var också solklart att det fanns jättestora brister i det här systemet. Mm. Och enligt Britta brukade hon och hennes kollegor skämta om det. Alltså att man kunde ta pengarna och åka till Bahamas. Vilket är typ att hon
undrar om det var sån strategi hon hade, att hon bara, jag bara slänger ut det här.
Alltså vet du vad, jag kan typ känna så här. Britta känns typ inte som en kvinna som skämtade jättemycket i allmänhet.
Nej, okej.
Alltså det vi, jag har aldrig träffat henne. Det är bara min känsla. Ja. Att hon var inte den som drog igång skojet på AV:n.
Så det kanske var någon annan som sa, man kan bara ta pengarna och sticka till Bahamas.
Och hon bara, I'm stealing that line. Mm. För min rättegång som kommer förr eller senare. Nej men, och det blir då försvarets främsta fokus. Att de är så här, ja hon har gjort det här. Det var ju dumt. Men det var så himla lätt. Så det borde vara en förmildrad omständighet. Och det tycker jag är så himla kul att det är typ så här, man bara, ja, nej, alltså du la ju typ, du la ju din telefon här. Så nu kommer jag ta den och du får skylla dig själv för att det var så himla lätt att ta den. Typ. Det är inte ett givet försvar, tycker jag.
Men det är ju helt sjukt.
Att hon kunde göra det.
Att hon kunde göra under så sjukt lång tid.
Ja, du har ändå jobbat i stora verksamheter. Har du någon gång haft möjlighet?
Nej, alltså där är
och
det.
Har attestant, du tagit den?
Attestant, attestant.
Ah, fucking attestant. Ah, alltså. Kallar... Så jävla svenskt attestant. Så jävla svenskt med attestant. Så,
i Danmark, nej, där är man superuser.
Ja, all over the place. Verkligen. Den 18 februari 2020 döms Britta till 6,5 års fängelse. Hon blir också återbetalningsskyldig till 117 miljoner danska kronor. Hennes barn och svärson åtalas separat. Som sagt, de menar då att de inte har vetat var liksom pengarna kommit ifrån. Men rätten går inte på deras historia, utan i slutet av 2021 meddelas domarna. Den då 41 år gamla Jimmy Hayat får 3 års fängelse för att ha tagit emot ungefär 10,7 miljoner kronor. Ska också säga en liten sak om Jimmy. Även dömd för, han döms också för barnpornografibrott. Ja. Sen har vi då den 37 år gamla Jamila. Hon får 2 års fängelse för att ha tagit emot 3,5 miljoner danska. Och yngsta dottern. Här är ju någonting med att vara yngsta barnet som är störigt, förstår jag, för folk som är äldsta som barnet. Hon har tagit emot 37,2 miljoner kronor. Och hon döms då till 4 års fängelse. Det verkar som att hennes man Kian döms till... nej, Jamilas man Kian döms till 8 månaders fängelse och samhällstjänst. Polisen har lyckats hitta och få tillbaka väldigt, väldigt lite av de här pengarna. Alltså jättelite. Typ så, fastigheten i Varberg såldes för 1,1 miljoner kronor. Det är liksom inga, det är inga pengar. Också kul att typ någon sån, du vet så, Varbergs tidning har bara skrivit en trevlig artikel om att den gården har sålt.
De är bara glada att få lite mer uppmärksamhet. Ja,
nej, de har inte ens nämnt vem. Alltså de bara så här, det här paret har köpt den här trevliga gården från den här danska kvinnan. Typ man bara... Hur som helst. Det mesta är borta. Bränt, framförallt, tror jag. Gömt kanske, vem vet, I don't know. Investerat i hästar som inte är... värda någonting längre. Jag vet inte hur marknaden för krokodiler ser ut.
Jag tror typ...
In this economy.
Nej, in this economy. Tror jag att det var...
Toppen. Ja. Av de pengarna som Britta stal, de här jättemånga pengarna, har nästan ingenting kommit tillbaka. Det verkar vara förstås som att hon fortfarande sitter inne. Lite oklart vilka av hennes barn som har kommit ut. Den här så kallade då Britta-saken skakade Danmark och ledde till att man så kritiserade och såg över systemet som hon då liksom utnyttjade. Det ledde också till också ganska mycket memes och skoj. Jag har lite exempel här. Who are you? You stole my money. Do you have the slightest idea how little that narrows it down? Ändå kul. Här har vi en kvinna som bara är lik Britta Nilsson, som har varit tvungen att gå ut i tidningen och säga, jag tycker inte att jag är lik henne. Vi är inte släkt, typ. Och här är då DR som har gjort en Robin jättekul sketch som handlar om att Britta är en omvänd Robin Hood. Det man känner här är ju typ hatten. Verkligen... Hatten är stark. Det man känner här är ju att verkligen att Kiki Danielsson hade typ ett acting-gig. Så hon hade möjlighet att make it in Denmark.
Alltså, verkligen.
Som jag inte är säker på att hon tog. Så det här var då historien om Britta Nilsson som stal 170 miljoner kronor från den danska staten. Och alltså tog från de som behövde pengar och ja, köpte krokodiler.
Tack Karin!
Men jag känner det här, men för det här fallet är ett helt gäng nyhetsartiklar. Jag har liksom läst jättemånga jättebra artiklar på DR, bland annat skrivna av Emma Toft och Louise Dalsgård. Jag har läst ett gäng artiklar på TV2 av bland annat Jakob Holman Willumsen, Emil Ellesoe Ditzel och Katja Brandt Andersen, på BT, på information.dk, på Extrabladet, på The Guardian, Expressen, SvD och allas. Och sen så läste jag om det här fölet som Britta köpte på sajten readahasten.com.
Tack snälla för att ni kom.
Tack så jättemycket.
Det var underbart att vara här som alltid. Vi ses i baren för de som vill.
Ja, det gör vi.
Yay!
Tack så jättemycket.
Podplay, en del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.